svensk seger eller vad är frågan om? V86-tävlingarna, de har knappt gått i mål den här ganska så ljumna sommarkvällen. Men ljummet var det också, David, på spelet. Är det sommarlunken vi har gått in i nu? Det var ju fina hästar som visade upp sig på Solvalla, men spelmässigt var det ingen hit.
Jag hävdar ju att vintern generellt sett är kallare ur favoritsynpunkt än sommaren ska vara. Men nu har det varit väldigt mycket favorit de sista 2 månaderna, så att det är oroväckande, men det är väl inte det vi tar med oss ändå från kvällen.
Det är sporten, absolut, som vi ska fokusera på den här kvällen. Vi måste väl ändå börja där. Det är ju lätt att vi hamnar där, men Kihlström, han tog en skjuling trots allt.
7 lopp av 10 på Solvalla. Nu vet jag inte på rak arm. Jag har svårt att tänka mig att han har vunnit 7 lopp på samma tävlingsdag någon gång tidigare på Solvalla. Eller någon gång överhuvudtaget. Grymt imponerande. Han kör bra hästar och så vidare, men han gör inga misstag. Jag vet inte om han har varit bättre någon gång tidigare.
Du var inne på det också när vi pratade med Kihlström här för någon vecka sedan i just podden också. Men känns det inte lite grann som med Kihlström att när han är i det här stimmet, då, ja, men då bara rullar det på mer för honom än vad det gör för någon annan kusk?
Ja, men jag tycker lite det. Det är klart att Goop när han är där också är i den zonen, och jag vet Erik, han hade det för några år sedan när han vann 8 loppen då och så vidare. Men man ska komma ihåg att det krävs ju bra hästar först och främst. Det är liksom grejen. Men även med bra hästar, men kör du 10 loppen tävlingsdag, jag vet inte om man körde alla 10, men det blir ju något misstag och något kan hända. Och jag tycker att i påskas någon gång, där tyckte jag att han höjde sig en nivå mot han gjort tidigare. Det var säkert samtidigt som Daniel Redéns hästar började gå lite bättre efter att ha tagit det lugnt i vinter, att det hängde ihop. Men sen dess tycker jag att han har kört sjukt bra. Och framförallt med stora favoriter. Han kör på läppen rätt.
Var det Don Fanucci sätt som imponerade mest på dig också den här kvällen?
Skulle jag ändå inte vilja säga det. Att han skulle kunna skulle kunna göra ett sånt lopp, det visste man väl ändå någonstans längst innerst inne, och jag tyckte inte det var så oväntat. Däremot Mr. Hercules, 13-2 springer han i tredje starten. Väldigt imponerande sätt. Örjan har ju kört Hellbent for Am som han vann med Elitloppssöndagen. Breeders' Course 11-9 från dödens. Han kommer få bry när han ska välja kriterier senare i år, helt klart. Men jättehäftig häst, Mr. Hercules. Den imponerade mest. Det var lite mest oväntat för min del.
När vi väl kommer dit så är det väl Mr. Hercules ändå. Det är ändå Redén ändå som han kör till första hand. Det är väl ingen snack om den saken.
Nej, det tror jag också. Så är det.
Håller med dig. Mr. Hercules, otroligt häftig individ att titta på. 579 kronor på 7-1 på Boden förra lördagen. Och nu på V86 under onsdagskvällen 580 kronor. Det innebär lite jackpots också att vänta. Och då kan man vara med oss på Spel- och lekkontoret som man hittar på ATG tillsammans.
Precis. Om man vill. Eller så kan man strunta i det. Men vill man inte det och vill snappa upp travsnacken då, så kör vi live på Twitch. Twitch.tv TheGamblingCabin skriver man. Så kör vi ett skönt uppsnack. Vi levererar ju 2 bra spikar i lördags. Nu gav den ingenting, men Vadus Weiss Ast och Jagger Boko var ju inte omgångens största direkt. Så att vi kör varje lördag 1:00 där. Det blir söndag den här veckan eftersom det är midsommar.
När du ändå är inne på lördagens tävling ska vi fortsätta där också såklart. Du, Karamell Hill hade vi på spik på ett system också. Var ju lite inne på. Du hade en test att den skulle komma före Indra Secret.
Ja, nu gjorde hon inte det. Men nej. Indra Secret fick ju. Hon är ju långsam ut av volten och man kan inte riktigt. Det är ofta att det är fullt i andra spår när hon liksom är intravad. Och då är det bara att köra framåt. Nu blev det ju 800 meter i tredje spår när galoppen kom. Snyggt spik.
Ja, men som sagt, ingen utdelning. Men däremot så blir det fina pengar att spela om kommande vecka. Välkomna ska ni vara där ute till Sveriges populäraste travpodd. Vi pratar travsport och händelser runt omkring densamma. Och det är ni lyssnare som gör att det är så kul att ta sig an den här timmen, tycker jag, tillsammans med David en gång i veckan. Vi har pratat Solvalla, vi vidrörde det. Du var inne på Boden också med Norrbottens stora pris som kördes förra lördagen. Och vi fick se Antonio Tabak imponera. Den där hästen har form. Det är lite Kihlström då. Då är han hur bra som helst. Kommer ihåg också när han tog väl 6-7 raka segrar någon någonting sånt för Oskar Kylinblom också. Kylinblom som ju lyfte Antonio Tabak till en riktig topphäst. Och nu är han inne i det stimmet igen. Då finns det liksom nästan ingen hejd på prestationerna.
Nej, som åttaåring. Vi pratade om det förra veckan att det är ju en seger för den svenska modellen. Jag menar att den här hästen, som sagt, 8 år fortsätter att utvecklas. All eloge till både Oskar Kylinblom och nu Jörgen Westholm som får honom i det här skicket. Jag är ruskigt imponerad av hästen. Blev väldigt glad när han vinner. Det är liksom ingen så här superstamp på honom utan jag tror han är efter Crazed, va?
Ja, det är han.
Ja. Jättekul för hästen. Det är han ser inte mycket ut för världen heller tycker jag.
Nej,
grymt. Var vi helt färdiga med V86?
Nej, hade du någonting du ville flika in där?
Ja, kring? Men vi hade ändå Aetos Kronos gick ett grymt lopp från döden så måste jag säga. Och sen Green Man Alicia, han har inte fått något riktigt lopp sen han var tvåa i försöket till Kungapokalen. Nu kunde han inte ta någonting i en snabb avslutning. Känslan är att han behövde det här loppet för att vara riktigt på topp. Jag såg att Anders Ström som äger hästen skrev på Twitter, sprintermästaren next.
Mm.
Och känslan är också att han är bäst när han får löpa på fritt och inte köra, nu blir det kanske inte på speed nu, men han är bäst då. Sen vann i Vare Kronos, funkade igen 12-2, full väg.
Känns fan vad jag gillar den hästen.
Ja, det fanns luft kvar där och han visar ju på Östersund att han har etablerat sig i eliten nu.
Mm.
Så att vi får nog se dem i lite storlopp här framöver. Kanske jag läste på Twitter Kristoffer Följet Jakobsson på Åbytravet skrev att han vore en perfekt häst för Åby Stora Pris 3140 meter i augusti. Det håller jag med om.
Why not? Är du klar med onsdagen?
Phoenix Foto var riktigt bra också. Och så har vi inte ens nämnt Konrads Rödluva, men det blev ett sömnpiller och det var inget nytt vi lärde oss om henne med att hon fungerar.
Ja. Vi var inne på Norrbottens Stora Pris annars. Var det någonting i det loppet förutom Antonio Tabak som du tog till fasta på?
Make the Mark gjorde ett väldigt bra lopp från dödens.
Ja, verkligen.
Efter ett par sisådär insatser.
Där skvallrade rapporterna också om att det skulle vara bra nu när det var dags för hemmaplan också.
Ja, där blev en klassisk. Det blev lite så här ögat bokar örat, för han hade inte sett 100 ut på slutet. Men det var väldigt positivt från stallet. Petri Salmela var optimist. Olsson, du hade mässat med honom, han var också optimistisk. Och hästen levererade verkligen. Dödens är ändå inte hans likör i första hand, så att han blir att räkna med i sommar. Million Dollar Rhyme, ja, okej, får man väl säga, men ändå inte riktigt där man vill ha honom. Det är någonting som saknas. Han har inte det där som han hade förra året när han bland annat vann SM. Jag tror att Fredrik B. Larsson är lite orolig.
Mm.
Och nu spekulerar jag bara, men
Nej, men precis. Nej, men nog är det väl ändå så att man vill att Million Dollar Rhyme, och det vill Fred också, kan man tro och tänka, att han ska lyfta sig ytterligare något hack där för att liksom hela tiden kunna, han ska ju vara med och fighta som segern i de här loppen som man är med i. Så den kapaciteten har han ju visat att han har.
Med tanke på förväntningarna man har på honom. Han ser ju liksom nästan oslagbar ut, 300 kvar i sista sväng, men sen på upploppet så händer liksom ingenting.
Nej.
Så att han har lite att fila på där, Fredde. Jag vet inte om man skulle kanske låta han få något lätt lopp och vinna några lopp och känna sig lite kaxigare igen. Det är bara en spekulation från min sida. Fredde vet vad han håller på med, men nog vill man se en fungerande Million Dollar Rhyme.
Du var inne på Salmela där förresten. Pratade med dig här i veckan. Du, ja, Make the Mark har satt i ordning, men du är inte helt nöjd med Team Salmela.
Nej, och det är ju inte vad de presterar, men Team Salmela i lördags och har gjort ett par gånger tidigare. Det var några veckor sedan när Hector Sisu mötte bland annat Hellbent Ram på Solvalla. Då bytte man ju, jag tror man slog på skor på Hector Sisu efter spelstopp till V86. Det var så här perfekt väder och ingenting. I lördags bytte man ju en vagn på ett par hästar 3 eller 4 gånger och någon häst bytte balans 3 gånger. Jag vet inte om det är att personalen är orutinerad eller vad det beror på. Men det har hänt lite för mycket från stall Salmela för att jag ska känna mig helt nöjd. Men när spelet omsatte 100 miljoner i lördags, det var liksom världens mest stabila väderprognos. Så svårt kan det inte vara att liksom anmäla med rätt balans tidigare. Att det händer ett byte någon gång, det kan man leva med. Men det händer lite för ofta från stall Salmela. Jag tycker det är lite irriterande faktiskt.
Mm. Ja, vi får väl se om det händer några mer gånger här framöver också. Är det liksom spelarkollektivet där, tror du, vi är irriterade på det där, eller?
Ja, men det är klart man blir det liksom. Jag förstår inte varför man måste ändra så många gånger. Alltså, Visst, någon gång kan man väl få ändra. Alltså, reglerna säger det ju. Men han ändrade liksom till en sån här barfota runt om till barfota skor till skor. Jänkarvagn till hybrid till vanlig. Alltså, det var helt konstiga ändringar. Därför undrar jag om det var något skumt i stallet, att någon som inte hade koll på det eller något fel i sekretariatet. Men det har hänt lite för många gånger här nu på ganska kort tid för att man ska känna sig nöjd. Jag tycker att travtränarna måste engagera sig och anstränga sig maximalt. Det här är väldigt viktig information och det ska bara fungera. Punkt slut.
När vi ändå pratar V75-tävlingarna därifrån i lördags uppe i Boden. Vi har varit inne på Kihlström tidigare. Det är väl värt att ta upp det här igen. Vet du vad jag tänker på?
Jäger Boko.
Ja, men alltså på riktigt.
Nej, alltså jag vet inte vad som inte fungerade där, men han var ju, han galopperade ju, han var så nära galopp från 500 meter kvar, alltså genom kurvan. Otroligt att Örjan lyckas hålla honom i trav. Och därifrån att ta honom först i mål, återigen väldigt imponerande. Ja, jag vet inte hur mycket superlativ man ska ha. Alla vet att de här toppmännen i branschen är otroligt vassa, men det där var...
Men så är det ju, David.
Sulkikonstnärlighet på hög nivå.
Ja, jag menar det. Och det är det väl inom alla artister, inom alla idrotter, de allra bästa. Men det gör väl ändå inte att man inte ska nämna någon, svara för de där delikatesserna oavsett vilken sport det är, alltså. Eller de där finesserna, för att... Och det här var väl ren och skär skicklighet på något vis också. Som du säger, att bära honom. Det var ju nästan så att han var i galopp, alltså.
Ja, ja.
Och bära honom in och dessutom chansa sista biten och ändå förmodligen känna att han har segern inom räckhåll. Ja. Det var otroligt snyggt att se, alltså.
Ja, men just att bära och köra samtidigt, den kombon. Alltså det är fler som klarar av det, det är inte det. Men nu hände det här relativt nyligen och jag tyckte det var värt att ta upp, helt klart.
Du, jag måste nämna det också. Deep Pocket spetsade från innan förresten.
Ja, vi var ju inne på att, eller vi var inne... Det har vuxit fram här under våren att spåret på Boden är dåligt. Men han spetsade väldigt enkelt också, ska sägas. Nu är det ju så att man kan spetsa från svåra banor också. Det säger mycket om Deep Pockets startsnabbhet.
Ja, vi var väl inne på det också, att jag sa att han är en jäkla tekniker och en otrolig startsnabbhäst. Och det gäller ju inte alla hästar.
Nej, så är det. Men vilket skitlopp det där blev. De var väl på 13,5 och han vann med nos före Ribaud. Det var en hel del ojämna lopp i lördags. Vilket vi sa på förhand också. Så det var ju inte oväntat på något sätt.
Bra prestationer har vi fått se i veckan. Vi fick se en sån också i Boden, även om det inte varit något riktigt prov ändå utanför V75, för är det den största snackhästen vi har i Sverige för dagen, Hail Mary, som startade utanför V75. Det blev ju ingen lopp av det heller, men det är ändå kul att se Hail Mary i den författningen.
En av de största snackhästarna i Sverige är det. Ja, men det är som sagt, nu har vi sett det här, att han kan de här prestationerna. Man vill liksom se honom mot bättre motstånd, gärna snarast. Det var också ett försök i Norrlands Grand Prix som han då vann i Östersund veckan innan. Han vann väldigt enkelt igen. Han är startsnabb. Han går ju tungt balanserad. Jag pratar med Johan Lindberg som snackar mycket med Robert Berg. Han har 1 kilo på varje hov i boots. Jag kan inte översätta exakt vad det betyder, men ni kan fråga den närmaste travtränaren ni har i bekantskapskrets och fråga vad 1 kilo per hov betyder, så finns det nog en del lättning att göra där. Sen hur mycket man kan lätta redan nu, det vet jag inte. Ja. Men hästen fortsätter att imponera. Ja. Jag har bara längtat att han ska möta bra hästar. Jag gissar att nästa lopp blir final i den här Norrlands Grand Prix-serien. Någon gång i mitten på juli. Då gissar jag att han möter ganska enkelt motstånd. Jag har inte kollat av.
Men det ska vi säga. Han har inte stött på de värsta nu heller.
Han mötte ju ändå Gulfstream och de här på Vallarna. Han vann på 11-4 år, det va? Vann väldigt enkelt. Så han har mött bra hästar och gjort prestationer som räcker för att slå de bästa.
Jag tänkte senast var ett 6-hästarslopp uppe.
Det har varit väldigt enkelt för honom. Men jag gissar att det blir finalen i Norrlands Grand Prix i mitten på juli. Sen vet jag inte om man hinner med något lopp innan derbykvalen. Det blir tajt i så fall. Det tror jag inte. Så att det är snart dags.
Ja.
Men jag vill säga en sak där om Hail Marys lopp generellt sett. Han startar ju i lördags. TV-sändningen börjar 17.30. Och lopp 1 gick 17.35. Så att man får ett tidsperspektiv. V4-an i lördags.
Jag tror jag vet vart du vill komma någonstans. Vi kan ha samma infallsvinkel här. Men jag ska bara
kolla här. V4-an började 18.05. Så
det
fanns alltså 35 minuters tid att snacka upp allt som skulle snackas upp, och det fanns tid för reklam i tv-sändningen. Man säger hej och välkomna och så vidare. Efter 5 minuter startar alltså Sveriges, en av Sveriges mest intressanta travhästar. Hail Mary. Han möter ingenting, det finns ingen spelmässig vinkel, men det finns ju ett allmänintresse för travsportintresserade och en möjlighet att bygga en kommande stjärna att ta hand om i TV12-sändningen som det var då, för man inte började TV4. Jag blir väldigt förvånad när man väljer att inte visa det loppet live, utan man väljer att fortsätta prata om V75 sådär. Det finns omständigheter där jag kan förstå att ett V75-uppsnack går före att visa Hail Mary live. Till exempel om loppet skulle gå en kvart före en V75-omgång med jackpot på 100 miljoner. Jag vet inte, etc. Men när det är alltså 35 minuter till V4 börjar, 2 timmar till V75 börjar, Sveriges kanske mest intressanta häst startar, då tycker jag att man måste visa honom live före att ha, ja, alltså vilket uppsnack som helst. Dessutom, nu var det så att man visade upploppet och starten en kvart senare. Jag fattar inte varför man inte kunde visa det live då.
Jag förstod att du skulle, du kan väl gräva mer i den där lådan, men jag förstod att det var det du var inne på också. Jag satte på tvn av den anledningen, inte för att följa V4 och V75, den skulle jag följa så småningom ju. Men jag satte på tv-sändningen bara för att följa Hail Mary. Och precis som du, jag tog för givet att man skulle visa Hail Mary. Det var ändå fem minuter kvar till start. Jag tycker till och med att du skulle ha visat Hail Mary om det hade varit, om loppet hade startat 17.32. För du hade kunnat droppat in i studion och sagt hej och välkomna. Här är allt inför dagens tävlingar. Ni kommer få ditten, ni kommer få datten. Men först ska vi titta på kanske den största snackhästen vi har just nu. Hail Mary. Det hade räckt. Och sen har du kvar allting annat. Så att jag fick upp med mobilen och fippla in ATG-sändningen för att kunna följa.
Ja, och det gick ju live på ATG.se, ATG Live då. Och man kan hänvisa, men loppet gick ju på ATG Live. Jo, men om det inte ligger i de styrandes vilja att vilja visa en sån här häst. Alltså, det ska ju inte vara på att folk kräver det, utan det är kanske som vi sa, en av de mest intressanta hästarna. Det skulle bara vara så att den visas. Jag menar, svensk travsport måste ju, nu är inte det deras prioriterade fråga, de styr inte, men sådana här hästar måste ju byggas och visas ju. Alltså hur kan man välja att inte visa? Jag förstår inte och tycker det är ett märkligt beslut.
Jo, men också att det ändå väl är lite, det borde väl, jag tror väl till och med att det är lite små prioriterat att bygga stora profiler både bland de fyrbenta och tvåbenta.
Absolut, det är ju största prio. Men det är ju det som, menar, Legolas på 80-talet, vi har haft alltså hur många världsstjärnor som helst, från Victor Tilly till Maharadja till Ridley Express till Ina Scott. Det är de hästarna som är viktiga. Nu säger inte jag att Hail Mary tvunget blir en sån, men när man har chansen att bygga, jag tycker det är ett väldigt konstigt beslut. Hur jag vrider och vänder på det, så kan jag inte hitta något motargument. Ah, vi skulle snacka upp V4 eller V75 eller reklam eller fel. Man har god tid på sig att lägga reklamen var man vill, med tanke på att det är en halvtimme kvar till V4 börjar. Så att, mycket märkligt att man inte tar chansen att bygga en sån här häst. Och det säger lite om kanske det strukturella problemet som vi har lite grann i den här branschen, att spelet väger för tungt. Jag menar, utan spel så är travet ingenting, det ska vi veta. Men i vissa avseenden måste man göra en övervägning, och det här var en sån.
Mm-hmm. Så när man gjorde onsdagspropositionerna nu i onsdags, eller när man tog ut loppen till V86, då var du ingen nöjd. Då surrade du bara om spelet och struntade i sporten.
Ja, men det är kombon såklart. Alltså det är ju kombinationen som ska vara kittlande. Jag mässade faktiskt med Anders Malmrot om det, och han hade en poäng att tränarna måste ju också anmäla lite grann. Alltså när det är lopp på 100 000 så drar de sig för att anmäla. Det var ju tunt anmält. Det är ju det som är huvudanledningen. Sen kan jag då tycka då att man bör kanske ha, när det är stora streckspel, så bör man ha ett lopp i bakfickan. Ston högst 275 000, tillägg vid 90 000 att slänga in i ett sånt läge. Då hade ju dagens omgång blivit mycket mer spännande spelmässigt. Det är kombinationen. Spelet är väldigt viktigt, men jag tycker att sport i ett sånt här läge, jag menar, det finns inget argument alls mot att inte visa den hästen. Sen var ju loppet trist och det var liksom en formalitet, men man kan bygga honom ändå. Visst, man visar den kvart senare, men det måste vara prio att visa en sån häst live, tycker jag.
Ska vi släppa lördagen?
Det tycker jag.
Ja, och gå in på söndagen. Det var ju tävlingar i Norge. Vi gästades förra veckan utav Even Elvenäs, expert får väl ändå säga på norsk transport. Han gav oss vinklar inom spelet, inom politiken och mycket annat också. Slutsegrare blev i Oslo Grand Prix Bledugars. Vad tyckte du om loppet?
Jag tyckte det var ett häftigt travlopp att se på. Det var ju fullt blås från start. Det blev ett resultat av att Björn Goops Vitruvio blev väldigt het. Och där Jorma Kontu då valde att svara ledningen med Elian Webb. Måste säga att jag tycker det är en svag styrning av Jorma Kontio. När man får en het häst utvändigt om sig. Nu har Jorma Kontio vunnit 11 000 lopp och det är en hedersman och allt det här. Men får du en het häst utvändigt om dig som är nere på 05-06 tempo och bara öser. Alltså, varför svara? Du utsätter din egna häst för ett tempo som du inte behöver springa i. Släpp till den heta hästen, ligg kvar på innerspår. Det kommer bli som ett eget lopp där bakom och sen runda den om det blir läge eller något liknande. Är säker på att
han går kanske ju inte i ryggar eller en webb, David.
Nej, fast det gör han väl. Han har gått i ryggar flera gånger.
Han har gjort det, men han är ju... Jorma tycker ju att han gör sin absolut bästa
lopp. Ja, men så är det. Han är bäst från spets. Det är klart det är så, men det finns ju gränser. Men det är inte ofta du ser Björn Goop ligga med sånt björntag och tömmarna efter 300 meter som han gör, liksom. Mm. Bakom vi tror vi hästen är stekhet. Och visst, det är som det är. Men då måste ju Jorma kunna ha en plan B att släppa till den och låta Elian Webb göra sitt egna lopp bakom. Nu var ju Elian Webb stenslagen, 600 kvar, och det är klart att sånt här lopp är väldigt tufft för honom. Det är möjligt att Jorma inser det här också, men där och då känner man liksom, han fick ändå några chanser på sig att släppa, valde att köra i ledningen typ ett varv innan han släppte, eller kanske inte kunde svara längre. Mm. Men som tittare, menar, vi säger Solvalla då idag med V86, där vi har väldigt många lopp av lunk-karaktär där, menar, Örjan kom till spets och inget hände. Det är ju roligare när det är travtävlingar, så är det ju. Så ur den aspekten är det ju kul att titta på. Men loppet blir kört för Bledugers i halsen på honom som är urstark och klarar de här höga temporna. Och han vann ju väldigt enkelt sen också. Sen måste jag säga att vi tror vi höll ju väldigt bra som trea. Spännande att följa honom i Goops träning här.
Vilket lopp den gjorde, David. Vi kan inte släppa den hästen, vi tror vi är där.
Nej.
Jag såg också, jag var inne och kollade listan idag. Jag var tvungen att gå in och kolla ifall vi tror vi var kvar i Goops träning. Ja, men det är inte så konstigt.
Nej.
Och den var det. Så jag hoppas att, eller jag ser fram emot att se dem kampera tillsammans framöver här under sommaren, vi tror vi, och Björn Goop. Det var nog, alltså den prestationen, att han står hem på det sättet och åker dit mot Bledugers då bland annat, som är en tokstark häst och som håller farten och framförallt gynnades så som det där loppet blev kört också. Det är otroligt imponerande alltså.
Mm. Håller med, och vi tror vi kan vi nog räkna med de största loppen, typ Åbergs etc. Och han kan ju slå allt och alla i sådana lopp, ja. Så att det är ett grymt tillskott till eliten.
Verkligen.
Om Björn Goop får komma till Buktmans hetshet, det är ju en förutsättning såklart.
Mm. Det lönar sig att lyssna på podden också. Even Elvenäs gästade som sagt förra veckan. Vi kan väl lyssna också vad han hade för tips till Oslo Grand Prix, David. Vem tror du vinner?
Jag tror nummer 2 Bledugers vinner. Orsaken till det är att jag tror det blir kört från start. Och så fort de roer ner så tror jag Per Oleg Midtfjell har fått besked av Frode Hamre, Eve och hans bror Atle. Kör fram, kör utvändig. Den avtalen tror jag han har gjort med Basir, och jag tror att han kan vinna det löpet från dödens.
Han hade även en klocka som står till vissa rätt tid. Nej, men det var snyggt. Han var ju faktiskt 3% när vi pratade om det här då. Så att, sen gick han ju upp lite grann. Han var ju såklart underspelad då tidigt när även sa det. Men snygg vinnare, helt klart.
Verkligen. Ska vi släppa söndagen, eller hade du någonting mer kring Oslo-tävlingarna?
Nej, jag hade inte så mycket mer. Jag tyckte det var en ganska blek tävlingsdag. En tävlingsdag som verkligen led av coronakrisen. Det kändes avslaget från början till slut. Loppen var... Ja, det var ju Oslo Grand Prix som var lite halvhäftigt med den här körningen, men jag tyckte det var...
inte ens det var väl häftigt på förhand i alla fall?
Nej, det var ju för många hästar som inte hade där att göra. Så att... det känns som att norrmännen inte riktigt kommit ur startblocken ordentligt från coronakrisen, och det blev tävlingsdagen som det blev. Men vi ser fram emot nästa år. Jag håller dock med det vi snackade om även förra veckan. Jag känner nog att för mig var Oslo Grand Prix riktigt höjdare för 10 år sedan, när det låg liksom 2 veckor innan Elitloppet. Och alltså, det passar Oslo Grand Prix mycket bättre att ligga där, och det passar Copenhagen Cup mycket bättre att ligga där Oslo ligger nu. De bytte plats. Copenhagen Cup som är, inte har samma sportsliga kvalitet som Oslo hade då, utan lever lite grann på andra attribut. Jag tyckte det var bättre i kalendern. Jag tycker Oslo blir väldigt lidande när man ligger liksom som en oas efter Elitloppet. Dessutom så konkurrerar man lite om samma hästar som tävlar dels i Östersund eller Boden. Det gör ju visserligen Copenhagen Cup också, men det skiljer en bit geografiskt mellan Copenhagen Cup eller Köpenhamn då och Oslo. Så att jag skulle gärna säga att de byter tillbaka. Sen finns säkert andra skäl. Vädret brukar anges som ett starkt skäl att det kan vara snö i mitten på maj i Oslo, men så är det ju. Det är ju ingen garanti för att det är bra väder i juni, även om det såklart är bättre chans, det förstår jag.
Du, det kördes lite E3-kval i veckan också. Vad har vi på E3 genom åren, David?
Ja, men E3 var ju för, alltså så här, kullen satte sig mycket tidigare för treårskullen. Det var ju liksom redan i april-maj så visste man ungefär vilka som skulle vara med i de stora loppen. Det var liksom ofta samma hästar vann. Ja, men E3 och var med och slogs där framme i kriteriet. Jag kommer ihåg Malabar Circle Ås 2002. Han vann ju dubbla E3 och kriteriet, och det är helt omöjligt idag. Du kan inte vinna, vara med i båda E3-finalerna och vinna kriteriet. 2012 vann Chelsea Boko långa E3. Det var den senaste hästen som vann långa E3 och kriteriet. Ett par har varit nära. Både Policy of Through och Juan Perdy var ju tvåa, men jag tror det dröjer länge innan vi har en E3-vinnare som även vinner kriteriet. Det har blivit väldigt polariserat över säsongen, och anledningen till det, det stavas premiechansningen.
Just det, för de hästarna bränns ju inte så tidigt heller. Alltså tidigt ut på säsongen, för man siktar mot de här loppen lite grann senare på hösten. Det är väl så det ser ut just nu. Och när du säger premiechansning, jag kanske ska förklara vad det betyder också. Man står alltså över premielopp som tvååring. Man har chansen att få, är det 20 000 kronor eller något liknande?
Ja. 20 000 kan alla två hästar få om de springer under 1,35, tror jag det är. Som ett slags bidrag till att hålla hästen i träning som tvååring. För de tävlar ju sällan som tvååringar.
Exakt. Man har stått för lite kostnader som man köpte den på auktion, kanske som ettåring och så vidare. Så får man lite plåster på såren. Det är väl det det har handlat om, premiepengarna. Men sedan några år tillbaka så kunde man ju välja bort den där premien och därmed få dubbla prispengar i de här större loppen. Och det är väl det som har gjort också att man inte går ut i de här loppen och bränner tidigt, utan man siktar lite längre fram kanske.
Ja, precis så är det. Framförallt på treårssäsongen, då ligger ju de större loppen från sommar, från E3 nu och framåt mot slutet av året, där Breeders' Crown i början på november är någon form av avslutning. Och det är ju dubbla prispengar i kriteriet. Det innebär 4 miljoner till vinnaren. Det är dubbla prispengar i Breeders' Crown, väl. Vilket innebär 2 miljoner till vinnaren då. För de här treåringarna. Så det är mycket pengar att tävla om på hösten. Både hingstar och ston. Och det gör ju att man, ja, man vill ha en häst som är fräsch till hösten. Då står man över de här loppen på sommaren. Till exempel idag då på Sovalla kvalade Timo Nurmos, en av sina riktiga snacka treåringar, Calgary Games heter den. Och ja, det ska vara en av de bästa. Och han kvalar nu. Jag gissar att han debuterar väl inom någon vecka på Lindesberg säkert. Springer om 15-tid. Och sen så gör han 3 starter innan kriteriekvalet. Och sen så kan han 13 när Timo drar skorna den dagen. Då är det väldigt tufft att komma till ett sånt kval med en sliten häst. Utan du måste verkligen toppa hästen för de uppgifterna.
Mm.
På gott och ont. Ja, men ja. På gott och ont blir det ju. Det blir ju lite, jag vet inte, det blir liksom, det blir lite för mycket för tidiga maxningar. Det finns ju, om vi kollar på många av de här kriterieinsatserna de sista åren, så är det många hästar som har sprungit väldigt snabbt, kanske lite för tidigt karriären, och sen försvinner. Vi pratat om det tidigare. Man gillar ju långa karriärer när hästarna kan vara med ett par år över. Men ska du då maxa, dra skor och köra med jänkarvagn och tvingas åt riktigt låga tider som treåring över lång distans till exempel, då kan det vara så att hästen får betala ett pris mot att karriären inte blir lika lång. Så att jag tycker det är en trist utveckling. En av lösningarna för att bli bukt med det här problemet är ju att införa ett barfotaförbud för treåringar. Jag ser ingen nedsida med det. Men travtränarna tycker att de kan bestämma själva, då får man respektera det. Men det hade löst en del av det här problemet i alla fall.
Tyckte du att det var en tunn soppa då som utspelade sig, eller var det någonting du fastnade för? Det var i Örebro man körde det.
Ja, sportsligt så där skulle jag vilja säga. Det måste vi vända över. Men se historiskt, E3-kvällar så kändes det så där. Hellbent Ram, den klara ettan bland treåringarna, står över E3 till förmån då för Margareta-loppet. Och man tycker väl att det blir lite kanske tufft med, han sprang ju 11-9 som vi sa då i Elitloppssöndagen, försök, final, och sen så ska han vara bra när det är kriteriet. Så att tydligen en klok matchning av kretsen bakom hästen. Men det som är väldigt kul, det var att de nya namnen fick ta för sig. Unga travtränare som liksom, ja, det blir ju lite fältet öppet för dem. Marcus B. Svedberg höll sig framme, Daniel Wejersten, höll sig framme. Mattias Djuse som kanske då kanske inte tillhör det yngsta gardet längre, men kvalar väl in någon häst också.
Ja, men ändå i den kategorin där.
Ja, precis. Det var flera av de här yngre tränarna som visade sig. Och Kevin Oskarsson vann med Florist. Ja. Så att som ett resultat av att de kanske etablerade fokar på slutet av säsongen, så finns det space för de yngre och de tar verkligen chansen. Och det är kul tycker jag. Vi får se flera nya namn slåss om de här pengarna. Och det är på V75 man får uppmärksamhet och det är där de kommer köra finalen om en och en halv vecka på Bergsåker. Och då får de det strålkastarljuset som de behöver för att få rätt skjuts i sina karriärer.
Mm, men det är ju härligt. Mm. Du nämnde en häst som jag fastnat lite grann för, som jag fick se live här på Romme när jag var där här för några veckor sedan. Loaded Maria som Marcus B. Svedberg managerar. Det är en otroligt fin. Jag ska gå in och kolla bara på stam och lite grejer här. Vad säger du om den hästen?
Ja, hon är jättefin. Obesegrad. Har 5-5 nu. Hon är efter Trickstone. På Tom Trickstone så har hon fått ett rejält lyft som avelshingst här sista. Alltså menar, hans äldsta kull, de är 4 nu. Förra året hade han ju, jag tror det var Alaska Kronos, va? Gulfstream Am. Jag menar ett par till kulltoppar helt klart. Men det kändes ändå som att det var det här super. Men nu, om man tar då halvvägs in i säsongen bland treåringarna. Idag såg vi ju Mr. Hercules. Vi såg ju den som Örjan körde i lopp 2. You Could Be Mine. Visserligen är det en bra mamma där i Linda de Cassé. Men väldigt fin sort.
Som också har lämnat Axel Rose.
Axel Rose. Loaded Maria såg vi. Ja, men Trickstone har verkligen flyttat fram sina positioner och lite Viking Kronos feeling. Jag ska inte jämföra dem som avelshingstar så, men hans första kull, Viking Kronos första kull, det var ju den här S Sundkullen. Kan du säga någon häst som börjar på S Sund som var med, eller någon du kan namnet på?
S
Sund. Det var vikingens första kull. Det fanns ett gäng. Saga Sund, Saba Sund, Splendid Sund.
Jag tänkte
Sund.
Säga att jag kom inte på en enda. Det är helt
Nej.
Otroligt.
Sopran Sund, som har blivit bra i aven. Visserligen vissa av dem. Men sen fanns det ju lite annat. Orby Fax var vikingens första kull också. Men det var först hans andra kull. Det var då de kom. T Sund, Turbo Sund, Triton Sund. Ja, etc. Och lite samma feeling för här att andra kullen verkar väldigt stark, så att det ska bli spännande att följa Trickston framöver också. Bra veckor för honom. Och menar, han har en grym stam. Han vann Hambutt i en tuff kull med Nuncio och Father Patrick. Så att kul för Trickston och dess ägare.
Innan vi lämnar det där också, jag vet att du stimmade igång lite grann här i veckan på Global Badman. Vad hade du att säga där?
Ja, det var en sån häst som startade tid som
Daniel
tvååring.
Daniel häst.
Ja, precis. Startade tid som tvååring och tjänade fina pengar. Han var ju favorit i uppfödningslöpningen. Vann inte den. Jag vet inte hur han inledde, väl inte så övertygande i början på treårssäsongen. Men nu helt plötsligt har det lossnat för honom. Och ibland när man tror att hästar liksom har tjänat snabba pengar från de var tidiga, men sen har de en växel till och kanske finns fler växlar. Jag blev väldigt glad då när man har fel. Jag satte honom i ett fack att han kanske kunde vara med i något kriteriekval eller något E3-kval, men ingen som skulle gå till final. Nu blir han favorit i långa E3. Mäktigt intryck på hästen över mål. Han såg ju i princip helt okörd ut för Vejasten. Så att han får gälla som favorit och på tal om avelshingstar.
Ja,
efter
Gilboko. Ja!
Ja.
Vad säger du om den enorma tekniken? Kommer jag ihåg honom sen när jag kommenterade honom många gånger. Framförallt jag fick se honom i Värmland också. Han hade en härlig gång, hästen, och en fantastisk utstrålning när han la iväg Gilboko. Det var härligt att se.
Ja, verkligen. Kan inte på rak arm säga vilket kvalitet på stolen han har haft i aven. Men det är kul att det mixar ut sig och att svenskfödda travhästar, alltså hjältar, avkommer för glänsa på banorna. Så att och så Vejersten som verkar vara en skön kille, ung travtränare. Han är favorit i hingstarna, alltså som Marcus B. Svedberg då blev favorit i stona som en Loaded Maria. Det är en del av den nya generationen.
Mm. Global Badman är för övrigt den mest framgångsrika avkomman så här långt från Gilboko.
Jag kan typ inte säga någon annan avkomma efter Gilboko mer än honom.
Nej.
Nej.
Nej, jag förstår det när jag kikar ner. lite längre. Men han, till hans försvar, han kanske inte heller fått de bästa stona, man vet ju inte.
Nej.
utan att kunna gillboka.
Vi ska säga det att han har gått barfota 2 gånger i rad Global Badman, vilket såklart har en del i höjningen. Och det är ju såklart ett pris man får betala in för hösten. Men det är fina pengar att köra nu, så det är bara att ta för sig.
Du som har minnet nära till hans, till skillnad från mig. Gillboka var ju en... Alltså han radade väl upp segrar i början av karriären. Det var väl knappt en plump i början.
Han förlorade första loppet i kriteriekvalet när Björn valde att sitta kvar invändigt. Han kunde gå ut efter 400 meter men valde att sitta kvar och satt fast med Rubens Stubb som trea i mål och kom inte till finalkriteriet.
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag vill dra mig till minnes att det var något lopp som han blev ordentligt synad i. Han fick möta någon topphäst där.
Nej, det var ju i derbyt mot Maharadja.
Ja,
de stod ju två gånger. Så den är ju 2,09 tror jag man hade stod i och 2,10 stod Gilboko i.
Så var det ju.
Ju ledningen och dödens var det snack om där. Och Gilboko såg ju smällfin ut i sitt försök. Och Maradja tog dödens på honom och ställde klockan på 12. Vann på 12,08 och Gilboko tror han blev femma i mål. Men det var väl... Ja, han gjorde väl inga lopp efter det som det är klart han vann. Jag vet
men
inte.
Han blev märkt där.
Ja, det är känslan att han blev märkt. Sen så kom han ju till Hultman senare och då gjorde han ett bra lopp och han vann guld i Halmstad på så 11,4 eller något liknande i slutet av karriären. Då var han ju väldigt bra igen, men Gilboko är framförallt 3-årssäsongen man kommer ihåg. Han var väldigt häftig.
Det där fan också. Allting har försvunnit när vi ska prata gamla lopp och sådana där grejer. Jag vet inte vad det är som har hänt. Jag kommer ihåg hur de såg ut och inför tävlingarna, hur de rörde sig och allt det där.
Ja.
Det är ju inte du, va?
Ja, men det kan jag göra liksom. Jag har aldrig varit någon bra på att kolla hästar innan tävlingar, värmningar och sånt. Jag är jättedålig på värmningar. Det kan bero på att jag tycker att det är lite överskattat generellt sett. Ja. Men sen har jag liksom aldrig lagt ner mig för att vara intresserad av det, så det har jag mycket sämre koll på.
Mm. Ja, jag har dålig koll på det där med loppen. Datum och tid. Ah, ja, vi släpper det. Du, förresten, en av sommarens stora höjdpunkter.
Ja.
Klyschigt. Med solnedgången i Malmö.
Ja.
Men det är väl ändå så att Hugo Åbergs är en av de härligaste kvällarna vi har under sommarhalvåret. Så är det väl?
Verkligen. Och ja, nu är vi i coronatider så det blir väl utan publik det också. Så det känns ju såklart som en degradering. Ja. Men det verkar vara ett häftigt fält. De får ihop det Åbergs år. Campo Bahia inbjuden. Där är faktiskt tveksamt om Loga har en skru ut. Jag tror att han behöver lite fälla upp i kroppen. Racing Mange. Taekwondo.
Men det hinner han väl få?
Med Campo Bahia?
Ja.
Jag vet inte. Prio ändå jubileumspokalen 3 veckor senare. Mm. Borde inte gå all in på Åbergs tycker jag. Men han vet väl bäst själv. Men han ska ändå få några lopp innan. Han fungerar inte så sund, så han behöver i alla fall få ett lopp där han fungerar minst innan.
Ja.
Så att, ja, i varje fall. De tre inbjudna som någon form av hemmalag. Och sen så Kockstad inbjuden. Och Ecuride är inbjuden och tackat ja.
Fan vad det ska bli häftigt att se Ecuride mot de bästa.
Det ska bli skithäftigt att se om man är väldigt spänd på det. Men jag vet inte. En del av mig tycker att det är lite waste. Och jag vet att ja, men de flesta tycker det är skithäftigt att se honom. Det är klart att det ska bli kul att se honom, men att ta ett lopp, dels när det inte är publik på plats, alltså man ska ta oskulden på den här fantastiska travhästen. Och det är ju så att när du går ut med 4-åring mot såna här hästar, då är det ju ett pris du får betala. Det är ju som sagt att ja, men allt kan hända. Vi pratar om Gilboko, man kan bli mentalt påverkad framöver i karriären. Och men Ecuride, visst, han fick ett tufft lopp. Han är ganska hård nu. Gick han 9-2 elitlopp söndagen.
Ganska hård.
Jo, men han är hård, men han har inte, men att möta eliten är något helt annat.
Ja, nej, men jag tycker
en del av mig tycker det är lite onödigt. Det här är en häst som kan vinna Prix d'Amérique framöver. Det är en av de absolut mest lovande hästarna.
Att men fan vad skönt att det är någon som bara spänner bågen och bara går ut och kör också.
Men det kan jag tycka.
Att det inte
men,
är så...
Ja, men visst, det kan jag tycka.
Mallat och klart.
Nej, jag vet. Men att en sån häst som kan vinna loppen, alltså lite av deras... Alltså, så här. Procenten eller oddset för att de ska vinna ett sånt lopp, typ Prix d'Amérique elitloppet, det går ju upp marginellt med att han startar i Åbergs nu. Tycker jag. Jag är inte, alltså, men han kunde starta kört 4-årslopp, kanske något äldre lopp. Han ska ut i Ulf Thoresens innan ju för att känna på eliten, för han är inte anmält så mycket. Men sen kan man ju spänna bågen nästa år. Det är lite annorlunda mot amerikanska hästar. Vi pratar om Chimpanzee då som var aktuell för elitloppet. Nu kunde inte han komma på grund av coronan. Men de amerikanska fyrarna är så mycket hårdare. De har gått dubbla hit flera gånger som unghästar. De har gått snabbare tider redan som treåringar. När de kommer som fyraåringar är de mycket mer redo. De har kortare karriärer. Ekrydé som var relativt lugnt tagen som treåring. Visst, nu har han gjort de här framförallt sista loppet som har varit ett riktigt tufft lopp. Men att han då ska ut i Åbergs, jag vet inte, en del av mig är lite kluven. Sen samtidigt som jag tycker att det ska bli skitkul såklart och spännande. Men jag vill ju att jag vill ju se hur bra han kan bli. Ja, det är det som precis. Är prin. Jag vill se han mot de bästa om 1-2 år liksom. Att man inte bränner honom redan nu. Så att det är så jag känner.
Ja, nej, jag fattar. Men jobba in ett bra spår på Ekuridé. Så då har vi något att se fram emot i sommar.
28 juli är det dags. Det är ett tag dit. Men det är kul
du,
att han inbjuder.
Vad sa du?
Ja, det är kul att han inbjuder.
Ja, verkligen. Du var inne på Chimpanzee där. Green Man Alicia pratade om tidigare här också. Som startade i kväll.
Ja.
Kan vi ändå snudda vid... Även om jag är lite allergisk vid amerikansk travsport. Men du är ju en fanatiker.
Men jag är inte fanatiker. Jag är en fanatiker av den amerikanska hästen. Jag är inte fanatiker av den amerikanska travsporten. Den är rätt trist om jag ska vara ärlig. Men amerikanska hästen är fantastisk.
Ja, då är vi lite lika. Marcus Melander vill jag komma till.
Ja, och han tränar
som
ju...
fick följa här när han började skotta boxarna här hos Tarsan och han var med och fick klev fram och gjorde lite intervjuer åt Tarsan i stallet både på onsdagar och lördagar.
Han var ju tv-expert i Vinnar V75 under period också.
Ja, men han var lite blyg så där i början och så liksom tog han större och större kliv även liksom med det mediala där och sen har han åkt över om man undrar, vad ska det här bli? Och sen med de här framgångarna, det är otroligt imponerande måste jag säga.
Ja, allt från förra året var ju väldigt häftigt med den här G-kullen. Green Man Alicia, Chimpanzee och Green Shoe. Nu fick han tyvärr inte vinna handbot. Man har några år på sig att göra det. Men det kom även en kull underifrån då med Hypnotic AM som för övrigt kvalade här på 1.09,1 och ska väl årsdebutera det här när som. Nej, häftig travtränare. För att prata då om Chimpanzee, jag tror inte folk förstår hur bra han är. Han årsdebuterade alltså på 1.09,2 på 1000 meters bana, på Tioga Dons 1000 meters bana. Menar, måtte han få en säsong där han liksom går hyfsat ren ur, alltså det vill säga inga skavanker och att han inte blir så här supersynad, alltså på ett negativt sätt. Han får bli synad och vinna, men inte synad och vara sjuk eller så här. Och komma med honom rakt in till elitloppet 2021. Det är väl typ den hästen som känns hetast för mig så här ett år innan. Jag vill se honom i Skandinavien nästa år. Han är grymt startsnabb. Ja. Och verkar fortsätta utvecklas. Kul för Marcus. Alltså, jag menar, det är lätt att det tar stopp med en sån häst. Efter ett sånt, han var grym som två gånger också, obesegrad. Att det tar stopp för honom. Nu fortsätter det bara. Så att, Chimpanzee.
De har blivit småvassa. Lärlingarna som har gått i Tarsans fotspår, några stycken. Det går rätt bra för Marcus, det går rätt bra för Daniel Redén till exempel.
Ja. Man kanske skulle ut dit och praktisera själv så man kunde lära sig någonting om man tränar traves. Sitta här och gissa.
Ja, men det tror jag Tarsan är villig att ställa upp på faktiskt. Får han bara surra trav så.
Ja, man är alltid välkommen ut hit. Det är väldigt trevligt. Så att, nej, kul Marcus Melander. Och som sagt, det är långt i lite om att börja prata om det. Men Chimpanzees säsong i år. Det finns pengar att hämta.
Du, till något som inte är lika kul. Vi har varit inne och pratat om det här tidigare i den här podden. Och följt upp Gotcha Doro Gate. Så vi är väl tvungna att göra det nu också, känner jag, även om jag är så sjukt trött på soppan. Den fick ju en ny vändning i veckan, dock får han inte ha kvar sin filial i Sverige i alla fall. Alessandro Gocciadoro.
Ja, jag bara benämner den kort, för jag är faktiskt usel på juridik. Han överklagade då det här straffet han fick för att hans lärling hade piskat på hästen i Örebro den 2 maj. Och överklagaren, kan man säga, godkändes. Så att han får väl någon form av ersättning för Svensk Travsport och Svensk Travsport förlorade det målet. Däremot får han inte ha sin filial kvar så vi slipper förhoppningsvis se honom här. För man kollar i lopp från Italien som han kör nu. Han driver ju fortfarande jättefult och yvigt så att det är ingenting vi vill se i Sverige. Men juridiskt gjorde ju uppenbarligen Svensk Travsport en blunder där man stängde av honom på väldigt lösa grunder. Jag vet, jag kan inte bedöma det mer än att ja, man ville väl inte se honom längre, men man hade inte juridiken med sig, och juridiken går väl ändå först i sånt här rum, så att ja, punkt.
Mm, punkt. Du, David, känner du dig lite redo att syna lite grann vad gäller Kalmars V75 nu till söndag faktiskt? Det är ju alltid den klassiska söndagen under midsommarhelgen som Kalmar kör V75, för det är ju annars Dalarna och Rättvik som har fokus där på lördag med fina tävlingar som det brukar vara. Och därför ligger V75 på söndagen.
Ja, men jag håller med. Det är en klassiker i travkalendern, och framförallt så man får till en grym omgång. Tyvärr Double Exposure ur spelsynpunkt. Det ska bli kul att se henne, men hon blir en väldigt stor favorit och hon har, ja, vad det ser ut, en väldigt bra segerchans. Det gör ju att omgångens potential tappar lite grann. Alla hästar kan förlora, det ska vi inte glömma. Men i övrigt ser det faktiskt väldigt öppet ut med många hästar som kan vinna loppen.
Säg vad du sa istället innan vi körde igång podden.
Vad sa jag?
Ja, du sa Unetto Algar, sa du.
Ja, jag var besviken på henne i Östersund, men nu skyllde Nurmos på banan och så vidare. Och han säger att hon kan öppna. Jag har svårt att säga att hon skulle ut Double Exposure från start. Och kan hon inte det så slår hon väl inte henne. Men skulle hon göra
kolla
de loppen hon gjorde i höstas...
Kolla in trycken på de två hästarna och jämför dem senast i Östersund. Alltså, det är ju som natt och dag.
Ja, jag vet. Men skulle Unetto Algar... Nu tror jag inte hon har det i sig just nu. Men skulle hon göra det hon gjorde i höstas när hon plockade ner Melby Free, då får Double Exposure, det heter om öronen, över full väg. Det kan jag lova dig. Men okay. jag tror inte hon är där, Unetto Algar. Hon var ju helt iskall i Östersund. Visst, banan kanske, men... Ah. Men i övrigt så omgången skitrolig ut. Rolig V75 med jackpot, 26 extra miljoner i potten. Boom!
Ja.
Mm. Vill du något mer, eller?
Nej, men jag tänkte jag ville bara nämna också, när vi var inne på Kalmar där, Kalmarsundspokalen. Kan vi väl ändå bara ta vid. Det blir Garrett Boko från Bricka 5. Innan det var klart. Disco
Volante. Varför ligger det i loppet som V75? Det vill man ha på dagens dubbel ju. Jätteöppet lopp med kända hästar. Trist att gå.
Ja, men jag kollar, vad kan man anledningen vara till det då?
Jag vet inte, man la med Network som satt och blev klar favorit på dubben mot ett ganska öppet lopp. Men tänk dig Kalmarsundspokalen.
Ja, men det där håller jag med om. Där tycker
dagens
man
dubbel 1 och där Kalmarsundstern som är jätteöppet med 15 hästar som dagens dubbel 2. Då hade man ju bombat på dubben.
Där tycker jag att man brukar vara väldigt vakna på det där loppen. Otroligt rätt alltså.
Alltså favoriten i Kalmarsundstern nu, den är alltså 18%, vilket tyder på jämspelat lopp. Favoriten i Kalmarsundspokalen med profilstarka hästar, Taekwondo 21%. Det är ingenting omsatt nu, det är omsatt 2 miljoner, men det säger ändå någonting om hur jämspelat loppen blir. De vill man se på dagens dubbel. Skitsamma, bra lopp blev det i alla fall. Grym gulddivision med Taekwondo som sa, Disco Volante, Stepping Spaceboy som har hittat en ny vår hos Vimpal, Garrett Boko, Tycoon Conway Hall.
Mm.
Häftigt lopp.
Du, när vi gjorde Elitloppspodden där, lucköppningen tillsammans med Axén som fick vara med oss då, kommer du ihåg att han hade en vinnare?
Ja.
Antonio Greppi.
Vad startade den?
Zodiac Danny Griff, det kommer du ihåg va?
Ja.
Den startade ju i V75-7 den här gången. Barf runt om. Det var ju skor på under Elitloppshelgen där. Och vad har du på piloten?
Vincenzo Castiglia.
Aha.
Det var ungefär lika mycket som Antonio Greppi.
Är det kusplus?
Ja, men kul, tycker jag spontant. Man gillar de här exotiska inslagen.
Är
men
det kusplus?
Nej, jag kan inte bedöma det. Men i det loppet tror jag att 2 Sobel Jasmine har en vettig chans. 4% än så länge kommer väl gå upp lite grann. Men ingen tar väl spets från den här och... På kort distans kan hon springa väldigt fort. Ja, bara känns spontant underspelad.
Ja, jag ska följa Vincenzo Castiglia under dagen där. Tror att den hästen är bra.
Ja, men det är bakspår nu. De har inte utsett sin stadsnabbhet.
Nej, precis. Men det är bara för runt om.
Ja.
Det vad gäller lördagen och streamen där. Ska du påminna om den igen, David, som ökar i intresse?
Ja, stream klockan 1 på Twitch på söndag då när V75 går så kör du och jag 45 minuter ungefär live twitch.tv och så skriver man Gambling Cabin och då har vi väl surat med någon aktiv och lite kuska har smaskig info att bjuda på för att man ska kunna komponera sin egna V75 eller vara med på vår som vi bygger tillsammans med folk i chatten.
Ja. Du, innan vi går in på veckans avslutande punkt som är hiss och diss. Jag mässade med Johnny Stav.
Ja.
Är namnet bekant?
Ja, det är bekant.
Vad har du i din bok på Johnny Stav?
Ja, han är väl, jag vet att han har jobbat på Axevalla tidigare. Han är väl någon chef för domarna.
Mm.
Trav, eller är det måldomare eller barndomare? Det är jag osäker på.
Ja, precis. Jag har följt lite surr här i sociala medier här de senaste veckorna. Jävlar vad alla gnäller på domarna.
Ja, men jag tycker att de håller väldigt ojämn kvalitet och det finns många exempel, så jag vill gärna prata med Johnny Staff om det. Vad sa han?
Att han satt lite tajt till. Det var en trevlig konversation vi hade, jag och Johnny. Han satt lite tajt till. Han bad oss återkomma några veckor efter midsommar. För han hade lite semester och gick på midsommarledigt nu. Men jag tror också att det kan vara bra det där, för det finns ju ofta två sidor av myntet där. Och jag tror att det kan vara bra från Johnnys sida också att förklara från domarens position och det jobb och utmaningar som de har under en tävlingsdag också. Kanske inte bara det där som du och alla spelare ser, utan ja, men få ge perspektivet därifrån. Vad tror du om det?
Nej, skitintressant. Jag har många konkreta exempel på grejer, alltså på frågor jag vill ställa, så att jag längtar att jag får med Johnny Staff här. Men jag har varit kritisk till domarna, jag ska vara öppen med att säga det. Jag har nya exempel från i lördags till exempel. Vi behöver inte ta dem nu, men jag har ett par konkreta exempel från våren som många travintresserade känner till som jag vill dra för Johnny och höra vad han säger. Spännande. Mm.
Då får vi briefa Johnny om det, så han är extra påläst på dina tankar där också. Såklart. Ja, vi ser fram emot det avsnittet. Som sagt, jag tror att det kan vara bra också för att få en liten förklaring ifrån domarnas sida där också. Har du någonting annat innan vi går in på den avslutande punkten?
Ingenting. Jo, en liten grej till. Micke Nybrink uttalade sig igår i TV4-sporten om det här Gocciadoro-caset, att överdomstolen hade friat Gocciadoro.
Får jag bara flika in här?
Ja.
Fan vad jag älskar den killen.
Ja, men ja, jag gillar också Micke, men vi är lite jäv för jag har jobbat så länge med honom. Men han uttalar sig som Kanal 75-anställd om SDs överdomstol. Det är ju nytt, det har ju inte hänt tidigare. Så att det är någonting...
Nej, det bommade jag.
Nej, men han sågade överdomstolen och tyckte att de alltid friar och de tar det lätta beslutet och så vidare. Skit i vad han sa lite grann. Jag tycker bara det är kul. Alltså jag tycker det är bra för travet att man... Att någon i samma hus kan kritisera någon annan i huset. För att det är ju ändå det trovärdigheten bygger på liksom. De har ju olika roller. Man kan ju sära på Mickes roll som spelexpert och tyckare och krönikör. Och överdomstolens. Så jag tycker det är skitbra att man släpper fram Micke så att han får säga vad han tycker. Så som någon form av travsportens tyckare krönikör. Så att vi liksom har trovärdighet. Tidigare var det så att man inte uttalade sig om andra saker i huset. Så att grym grej. Hoppas verkligen att det fortsätter. Så att, ja men, apropå då det här med Örebro-skandalen då den 2 maj. Att då var det bara locket på. Man skulle inte visa bilder. Nu helt plötsligt så uttalar vi oss om beslut som ST fattar. Eller vi, men Kanal 75 och indirekt ATG. Så att skitbra för helheten och trovärdigheten tycker jag.
Bra, nu rullar vi vidare med den här numera klassiska vignetten ju. Yes, hiss och diss ska få avsluta midsommarnumret av Travpodden. David, vad är du sugen på idag? Vi kan väl säga det till lyssnarna där ute också, att vi bestämmer inte innan, utan vi har en varsin hiss och diss och så får vi köra på det vi känner på ett ungefär.
Ja, så får man köra en spontan reaktion på det, det blir så. Ja. Nej, men så, det är klart, och så vill man ju ta något som är utanför boxen liksom. Ja, jag sitter här och hylla Mr. Hercules eller Örjan eller något sånt, det känns ju bara larvigt, utan då har man, det ska vara någonting som är lite oväntat och jag kommer att dra en ur bakfickan ikväll. En hiss! Jag vill hylla en person som inom sociala medier gör väldigt mycket för travet.
Tack så mycket.
Ja, det är inte du. Han jobbar på ATG. Hans titel är, ska jag säga så jag säger rätt nu. Oj, det här borde jag ju veta. Jag kollat upp innan. Vänta, jag ska bara... Hans titel är Head of Digital på ATG. Han heter Mikael Kudrén. @kudden på Twitter. Micke Kudrén får frågor om allt från tekniska haverier till tider, till sista varvet klockningar, till allt mellan himmel och jord som någon form av officiell support. Alltså han gör det för att han tycker det är kul och intresserad. Detta får han på Twitter dagligen. Svarar alltid med tålamod, med respekt, alltså på ett sätt han själv är intresserad. och skulle få en dryga frågor från folk som är arga för att ATG har teknikhaveri och liknande, så svarar ni ändå snällt. Hyvens snubbe. Jag var lite snack med honom idag då för att ATG har en ny tillsammansida där man då vill ha feedback, och så skriver lite feedback, och det är alltid liksom svar på frågorna. Han verkar otroligt kompetent för sitt jobb.
Mm.
Jag vet faktiskt ärligt inte hur många travintresserade det finns på ATG numera som liksom verkligen följer travet, för det är, tycker jag, en bristvara generellt sett. Men Micke Kudrén är definitivt travintresserad, och han är ett föredöme för hur, ja, man vill att en person, för många inom travet har väldigt mycket åsikter och frågor, och han svarar på allt han får.
Jag tänkte säga det, han blir ju lite, han blir kundtjänst lite grann. Ja, och det där ska man, ofta som du säger då, när man ser det, folk som är lite upprörda på någonting och så skriver man, det är inte alldeles enkelt att uttrycka sig i text heller på det sättet han gör. Det är ju, bara det är ju en,
ja,
otroligt,
ja, men
en
och
sen
kompetent och travintresserad på det, vilket gör att när du gör ett jobb som travintresserad som handlar om trav, så blir det alltid ännu bättre.
Mm.
Jag vet ju det till exempel när man satt i en OB-buss och gjorde TV. Om en grafiker kunde trav, så blev det alltid så mycket bättre om en grafiker som inte kunde trav. Och från början kan inte många av de här tekniken trav, men de blir intresserade efterhand. Nu vet jag inte om Mickes travintresse kommer bakifrån eller hur det är, men hur som helst är han travintresserad och han är grym. Mm. In och följ honom på Twitter om ni gillar trav. @kudden heter han. Och han gör ett superjobb, vill jag verkligen säga.
Kan bara instämma. Vet du vad det jävliga är då?
Nej.
Jag hade lite hissar här, men jag har ingen diss.
Nej.
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 Jag har faktiskt inte det.
Nej.
Kan vi inte få avsluta den här, midsommarpodden med lite tjo och tjim?
Jo. Nej, eller, men vi måste inte. Har man dissa... inget att dissa, så vi har ju, men jag har tagit upp negativa saker i podden, så att, men har man inget att dissa, så skiter vi i det. Det är inget tvång.
Jag kan dissa travpodden.
Varför då?
Nerringda efter att inte ha bjudit in Vaggerydsmannen i konversation och chansen att uttala sig.
Ja.
Jag fick ett sms här från en av mina gamla arbetskollegor på Kanal 75 som tyckte att, ja, men det är lätt att säga att vi inte kör några torskintervjuer nu för tiden, men Vaggerydsmannen, han får inte chansen att uttala sig. Så att...
Nej, det var faktiskt många som reagerade på just den storyn. In och kolla på, lyssna på förra avsnittet, sista 4 minuterna, om ni vill förstå vad vi pratar om.
Det är en klassisk, han ska få komma till tals i travpodden.
Ja,
det kan vi faktiskt lova.
Vi ska ringa upp honom och prata med honom och fråga hur det går i kampen mot att ge Vaggeryd en V7-hem då.
Mm. Och lite rättvisa.
Ja, såklart.
Ja.
Det var ju så, med glimten i ögat.
Ja, givetvis. Vi älskar Vaggeryd helt enkelt.
Ja, utom kameravinkeln, för det var det som föll oss in på det här spåret.
Mm. Ja, så är det. Du, midsommarhelgen, David, står för dörren.
Ja.
Hur firar en skåning midsommar?
Ja, men jag är ju skadad av filmen SOS, en segelsällskapsresa. Så jag vill göra allt man gör i den filmen så nära som möjligt. Jag vill liksom leva i den filmen på midsommar. Så att oavsett om jag inte är bjuden på någon tillställning eller något liknande som är i skärgården, så tar jag mig till skärgården och så agerar jag som Olle Bramserud och Stig Helmer gör i den filmen. Och så glider jag runt. Nej, men jag vet inte. Jag måste bara vara i skärgården på midsommar. Den filmen har skadat mig, ja, fullständigt. Det måste vara så. Jag firar midsommar, så är det bara.
Sjuk,
jag ska ut på en båt med några kompisar över midsommar helt enkelt.
Mm. Sjuk är din, du är sjuk, så där kan man inte... Ja.
Nej,
i Leksand och Dalarna så firar vi midsommar på klassiskt vis. Tyvärr utan turister, får vi säga.
Ja.
Får inte komma hit till Dalarna i år. Och det är väl de som förhöjer hela midsommarupplevelsen normalt sett. Så att normalt sett så har vi runt 30 000 i det som kallas Samhällsdalsgropen här inne i Leksand. Det är lite folkmusik och grejer och en jäkla härlig glad stämning överhuvudtaget.
Ja.
Men det blir inte i år, så att det blir hos några kompisar här, till med familj och barn och grejer. Mm. Så att, sjukt trevligt ska det bli.
Ja.
Du får återkomma nästa vecka, David, hur du hade det i
Ja, du
skärgården.
Också i Dalarna, absolut. Det ser jag fram emot.
Mm.
Trevligt. Du ska ju refa lopp på Rättvik på lördag också. Bra lopp, Breeders' Crown, med Admiral Ass bland annat.
Ja, det ska bli kul.
Toppen, vi har snart gått över en timme nu. Ska vi signa ut, eller?
Vi ska signa ut. Jag tänkte bara säga det. Ska jag göra något Grand Slam-system på lek och spela lekkontoret?
Det kan eller? Du göra när du sitter där i din lilla holk och inte gör någonting med loppen och refererar. Då har du väl bra koll på läget.
Ja, ja, vi lägger in ett sånt.
Ja, det gör vi. Men bara unikt, för att det är bara då man kan få jackpotten.
Okay.
Alltså de 10 miljoner man är ensam. Mm. Det går bara om man spelar en unik lapp. Så det får du får inte göra fler, lämna in den flera gånger.
Nej, då kör vi så.
Toppen.
Tack David, ha en skön midsommar.
Detsamma och detsamma att alla lyssnar. Så hörs vi nästa vecka med förhoppningsvis en E3-förgrundsfigur till Bergsåkers E3-finaler.
Bra. Glöm midsommar på er och var rädd om er där ute. Så hörs vi igen nästa vecka.
Hej!
Hej!